Björn Strömvall heter jag och är pastor här i Korskyrkan tillsammans med Daniel. Och vet ni vad? Om 2 veckor, då är det påsk. Söndag 2 veckor så firar vi påskdagsgudstjänst med Vinjardförsamlingen. Varmt välkommen då också. Men då är då, nu är nu. Och blåser det lite i den här idag? Ja, nej, det är bra. Det funkar. Hörrni, de senaste veckorna så har vi zoomat in Jesus. Och de goda vanorna som han hade i sitt liv. Jesus är en fascinerande personlighet. Och folk, de drogs till honom för att vara med honom. Både för det han sa och gjorde. Men också för den han var. Och den här predikoserien som har tagit oss igenom fastan. Då har vi studerat de goda vanorna. De där goda rutinerna, vanorna som gav Jesus kraft att leva det liv han levde. Rubriken har varit ett helt liv. Och vi tänker att Jesus är den som kan leda oss till det goda livet. Och vi har sett att Jesus, han lyfter fram sådana saker i sitt eget liv som handlar om vila att göra. Att ta vara på sabbaten. Om lovsång, att uppmärksamma Guds närvaro och det goda som Gud gör. Och idag så skulle jag vilja säga någonting om att fira gudstjänst. För när vi läser evangelierna så läser vi att Jesus, han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan för gudstjänst. Som han brukade. Det finns en god vana i Jesu liv att delta i det gemensamma gudstjänstfirandet. Och om gudstjänsten har det skrivits mycket, mycket bra. Det finns bra böcker som förklarar och lägger ut gudstjänstens teologi och praktik. Varför firar vi gudstjänst? Vilka byggstenar behövs för att en inspirerande och levande gudstjänst ska kunna byggas upp? Böcker som, vad gör de i kyrkan om gudstjänstens mening och innehåll? Den här boken har jag nämnt innan. 52 förlorade sovmorgnar. Varför det är värt att ställa klockan en söndag? Gudstjänsten, en gåva att upptäcka. Det är inte alltid man stöter på guld i första spadtaget. Men gudstjänsten är en gåva att upptäcka. Och det finns många goda skäl att faktiskt ta sig till en kyrka varje söndag. Och idag så skulle jag av alla goda skäl vilja zooma in ett. Nämligen gudsmötet. Förr i tiden så talades det i frikyrkan inte om gudstjänst utan om att vi går till ett möte. Man annonserade möte söndag klockan 10 till exempel. Och skälet var att gudsmötet, det var det centrala. Att få möta varandra, ja visst. Men i denna samling, på en bestämd plats och en bestämd tid, så var det som ett avtalat möte med himmelens och jordens skapare. Och det här är inte bara frikyrkligt. Nu har vi hoppat fram dit till och med. Ja, precis. Det här är inte bara frikyrkligt. Bo Brander, som är svenskkyrklig, han skriver så här. Och säger att gudstjänsten är inte platsen där man främst bara talar om Gud. Nej, det är också platsen där man får möta den gudomliga verkligheten. Kristen tro är mer än bara ett budskap. Det handlar om att leva i gemenskap med den Gud som möter oss i den uppståndne Jesus Kristus. Gudstjänsten har genom historien sett som en mötesplats mellan himmel och jord. Och Bibeln är full av berättelser om människor som möter Gud. Och idag vill jag ta er med till den här texten från första kungaboken. Det är en berättelse om hur Elia möter Gud på berget Horeb. Det är en av många bibliska berättelser om människor som möter Gud. Det här är en berättelse om ett sånt där förvandlande gudsmöte. Och jag tänker att den här berättelsen kan ge oss några perspektiv på vad det är att fira gudstjänst. Texten rymmer otroliga djup. Man kan vaska upp mycket intressant. Och jag ska peka på några saker. Men jag tänker också att bland allt annat så kan den här texten få säga någonting till oss om vad gudstjänsten handlar om. Så håll i dig. Jag skulle vilja läsa från första kungaboken några verser. Storyn, bakgrunden här, det är ju den här att Elia, som är en av de tidiga profeterna i det forntida Israel, han var en man som stod upp för Gud i en tid då många andra gick vilse i tillvaron. Och det här är en spännande story som kulminerar med att Elia på egen hand utmanar flera hundra Baalsprofeter. Det blir en dramatisk uppgörelse på berget Karmel. Elia, han går all in och han vinner det blir en total seger. Men ändå inte. Trots all framgång så är inte kampen över, motståndet inte borta. Utan dagen efter, när den onda drottningen Isabel får reda på vad som har hänt, så tar hon kontakt med Elia och utfärdar ett dödshot över hans liv. Och där kliver vi in i berättelsen. Vers 3 i kapitel 19. När Elia fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i Juda och lämnade där sin tjänare. Och själv gick han en dagsresa ut i öknen. Och där satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Och sa, nu är det nog. Herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. När han såg upp så fanns där vid huvudändan ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men Herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa, stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp, åt och drack, och så gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Där stannade han i en grotta, och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sa till honom, vad gör du här, Elia? Han svarade, jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där och en stor, stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det så gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sa, vad gör du här, Elia? Så lyder Guds ord till oss idag. När drottning Isabel fick höra vad som hänt så blir hon ursinnig. Hon hotar Elia till döden. Och trots den där stora framgången dagen innan så bryter Elia ihop. En ensam kvinna, Isabel, får Elia att tappa fotfästet. Och han flyr och vi finner honom långt ute i öknen. Helt utmattad, missmodig. När man läser honom så är det ju som man kan få ett intrycket av att han har fått någon slags depression. Hur blev det så? Hur hamnade Elia där? Vi förstår av sammanhanget att han har verkligen jobbat hårt en längre tid. Tempot har varit otroligt högt och arbetsbelastningen maxad. Han säger själv, jag har gjort mitt yttersta för Herren. Alltså, jag har arbetat med stor iver och med ett stort engagemang. Jag har verkligen gjort allt jag kan, mitt bästa. Men trots allt hårt arbete, all insats, så är ändå mycket sig likt. Varken kampen eller motståndet är borta. Och det är som att Elia sitter där och suckar. Kommer det aldrig att ordna upp sig? Kommer det aldrig att bli bra? Kommer det inte att ordna sig? Han har kämpat på, men till vilken nytta? Och det är då han säger uppgivet. Nu är det nog, Herre. Ta mitt liv. Jag är inte bättre än mina fäder. Han sitter där och känner sig djupt otillräcklig. Han är djupt missmodig. Jag duger inte. Jag är inte bättre än de andra. Jag är inte bättre. Vad är det för förväntningar som han går och bär på sig själv? Det är som att han tänker att han behöver eller måste vara bättre än andra. Att han var tvungen att vara bättre än sina föregångare. Bättre än Abraham. Bättre än Mose. Bättre än David. Och just här tror jag att den här gamla texten öppnar upp sig. Och vi kan kanske känna igen oss. Det här med att jämföra sig med andra och komma till slutsatsen att vi räcker inte till. Vi duger inte. Det tror jag kan kännas igen. Det är lätt att gå vilse i tanken att framgång och tillväxt också i Guds rike skulle vara avhängigt och beroende av oss. Vad vi gör och presterar. Men lyssna. Det är en lögn att Guds verk skulle stå och falla med oss. Med mig och med dig. Magnus Malm, han har uttryckt det så här. Att vi behöver befrias från den förnedrande tron att Gud haltar sig fram här i världen och är i desperat behov av människor som vill satsa på honom och utföra hans verk. Alltså, Guds planer står inte och faller med Elias förmåga, med hans förträfflighet. Visst, Gud ger Elia och han ger oss alla en roll att spela. Men det är inte Elia som bär världen på sina axlar. Det är Gud som är skaparen och frälsaren och livgivaren. Det är inte Elia. Det är inte Gud som behöver oss. Det är tvärtom vi som behöver Gud. Det där är grundläggande i evangeliet. Fokus ligger inte på vad jag kan göra, utan på vad Jesus har gjort och vad han förmår. Elia behöver inte vara bättre än andra. Det han behöver göra är att sluta jämföra sig och istället sträva efter att vara den som Gud har menat och tänkt att just han ska vara. Det är det du ska tänka på. Att vara den Gud har tänkt att du ska vara. Allt annat är synd som du måste omvända dig ifrån. Det är evangeliet, de goda nyheterna. Men när vi kliver in i den här berättelsen så är det en sliten profet som vi möter. Elia känner sig djupt otillräcklig. Han känner sig misslyckad, han är missmodig. Och den här texten är ett bra exempel på hur Gud tar sig an. Hur Gud tar sig an den som är sliten och nedstämd utifrån sin egen otillräcklighet. Berättelsen som vi läser idag är och har alltid varit en viktig påminnelse om Guds omsorg när vi har tröttnat och tappat modet. Det kan nämligen hända. Det hände Elia och det kan hända mig och det kan hända dig. Men den här berättelsen vittnar om hur Gud bryr sig om och möter upp mot våra allra djupaste behov. Gud bryr sig om Elia och tar med sig honom åt sidan för att han ska få återhämta sig. För det är så att i nöden så öppnar sig en möjlighet att lära känna den Gud som är barmhärtighetens far och all trösts Gud. Så hur rehabiliterar Gud slitna profeter? Ja, det är som att det finns tre inledande kontrollfrågor som Herren ställer. Äter du? Sover du? Rör du på dig? Alltså Gud sänder en ängel till Elia där han ligger utslagen. Och ängeln väcker honom och säger, stig upp och ät. Och när han såg upp, lyssna, det här är så vackert. Så fanns där vid huvudändan ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Visst är det vackert? Herren dukar upp ett bord med nybakat bröd och friskt vatten. Och det här händer inte bara en gång. Du som kan din bibel, jag tror att du i tanken redan är där. Hur Jesus efter sin uppståndelse möter sina lärjungar vid Genesarets sjö efter att de har arbetat en hel natt utan resultat. När de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem, kom och ät. Kontrollfrågan till Elia är, hur är det? Äter du? Jag tror att det här är viktiga erfarenheter som formade både lärjungarna och Elia. Guds omsorg. Äter du? Hur är det med sömnen? Elia står det, han åt och drack och så la han sig ner igen. Han somnade och sov. Att äta och sova, det är så grundläggande det här. Det är värt att notera att Gud möter inte bara upp mot Elias andliga behov. Han möter också de kroppsliga, fysiska behoven. Rör du på dig? Är Herrens ängel rörde vid honom igen och sa, stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Det finns en väg. Varsamt men bestämt så leder Gud Elia genom öknen till berget Horeb. Herren tar med sig sin profet på en lång promenad. Och du som har läst din bibel vet att det promeneras mycket i bibeln. Jesus vandrade jättemycket, typ varenda dag känns det som. Och jag tänker, det här är mina tankar, att det här med att vandra inte bara handlar om att det är de fattiga transportsätt. Jag tänker att det också finns någonting välgörande både fysiskt och psykiskt med att promenera. Hur rehabiliteras slitna profeter? Jo, men Gud verkar börja med att se till att Elia får mat i magen, han får sova några nätter och så blir det dags för en promenad. Och det är ju värt att notera att det här är ju inslag som jag tror vi alla känner till, men som den moderna psykologin har pekat på som väsentligt för att vi ska må bra. Men det här är inte allt. I sin omsorg så leder Gud Elia till en andlig plats, till en mötesplats. Han leder honom till berget. Och i det bibliska landskapet så är berget där liksom jorden sträcker sig mot himlen också en plats där människor i alla tider har sträckt sig emot Gud. Abraham, Isak och Jakob och många andra, de reste minnesstenar, altaren på berg. Och därifrån går linjen sen, ja det där blev ju mötesplatser för tillbedjan och lovsång. Och linjen går vidare till den judiska synagogan och sen in i den kristna gudstjänsten. Berget representerar den där ostörda platsen där vi kan vara med Gud. När hade du senast en stund av tystnad? Om livets puls aldrig stannar upp, när ger du då Gud full uppmärksamhet? Lika angeläget som det var för Elia att komma åt sidan för ett tag, lika angeläget är det för oss att regelbundet dra oss undan för att vara med Gud. Det här återkommer i många bibeltexter. Vi läser i Saltaren uppmaningen att bli stilla och besinna att jag är Gud. Och det står också, var stilla inför Herren och vänta på honom. Jesaja säger, vänd om och var stilla. Det finns en inbjudan att orientera sig mot Gud. Och vi behöver söka stillheten av åtminstone två skäl. Det finns säkert fler. Vi behöver söka stillheten för att finna oss själva. När vi jagar fram i alldeles för högt tempo så är det lätt att tappa bort sig själv. Och förlora kontakten med det jag egentligen innerst inne tänker och känner. I det där högljuda bruset, livsbruset, så är det utmanande att höra sin egen puls. Och kristen andlighet handlar om att landa här och nu. Det är vad Gud gör med sin profet. På berget frågar han, vad gör du här? Och Elia utmanas att kännas vid vad det är som han går och bär på i sitt hjärta. Ett grundläggande skäl till att vi i alla tider har behövt stillheten, det är helt enkelt en förutsättning. Stillheten är en förutsättning för att vi ska kunna möta oss själva och kännas vid våra egna tankar och känslor, vårt eget liv. Vi behöver stillheten för att lära oss att tillbe. När allt bara snurrar runt så är risken stor att vi bara blir överstimulerade. Och en av de största farorna i ett höghastighetssamhälle, det är likgiltigheten. För när vi blir överrösta med för mycket information så stänger vi till slut av. Vi klarar inte att engagera oss känslomässigt i för många saker samtidigt. Så risken med att inte stanna upp regelbundet och tillräckligt länge, det är att vi till slut inte noterar det där förunderliga som pågår och sker runt omkring oss. Och ser man inte längre än till sig själv så slutar man snart att lovsjunga Gud. Vi behöver bli stilla och besinna att Herren är Gud. Det är vad gudstjänsten vill hjälpa oss till. Ytterst sett så handlar kristen tro om att lära sig uppmärksamma, att förundras, att tillbe. Så Gud leder Elia till berget för att rehabilitera hans slitna själ. Berget, ja, när du läser om berget i Gamla testamentet så får du, och det är inte fel, att dra sträcket till gudstjänsten. Där på berget så möter Gud med Elia, och det är en dramatisk scen. Det är en stormvind, det är en jordbävning, det är åska. Det är ungefär, kan jag tänka mig, som det var på Bobfest, hårdrocksfestivalen här i Norrköping igår kväll. Men den här gången så kommer inte Gud i det storslagna och spektakulära, utan han kommer i den stilla susningen. Han kommer i ett stilla sus. Hans röst hörs som en knappt hörbar viskning. När allt har tystnat och blivit stilla så talar Gud till Elia. Och här kan man lära sig en sak. Att det är inte så enkelt att Guds närvaro bara går att avläsa med antal decibel. Ibland möter Gud oss i det kraftfulla, men inte alltid. Ibland är det stilla. Men en sak är säker, och det är att det finns en karismatisk dimension i det kristna livet. Och det här är inte bara ett frikyrkligt tema. Det finns i alla kyrkliga traditioner. Katoliken Enzo Bianchi säger så här: den som tror på Gud, ja, han tar i och säger måste. Det är starkt uttryckt. Måste få en erfarenhet av Gud. Det räcker inte att ha en korrekt uppfattning om Gud. Som kristen så behöver jag få erfara att jag är Guds älskade barn. Jag behöver själv en personlig erfarenhet av Guds förlåtelse. Av Guds omsorg, av Guds tilltal. Jag behöver personligen få erfara Guds nåd. Vår andlighet, säger den här italienaren Enzo, vår andlighet utvecklas i hjärtat. I vårt allra innersta, där önskningar, beslut och vilja tar form. Det är där vår andlighet utvecklas. Och där på berget så möter Gud med Elia. Mötet med Gud på ett personligt plan kan gå till på väldigt många olika sätt. Men det personliga mötet med Gud, det är vad gudstjänsten djupast sett handlar om. Här stannar vi upp för att lyssna. Och ibland kan det vara storslaget, högljutt. Ibland kan det vara stillsamt. Sven, som spelar på den mellanstora grejen, gitarren, han har skrivit en sång. Ni kan komma fram, vi ska få lyssna till en sång. Det är inte varje söndag som vi har en sång som är skriven om just det som pågår just nu. En gudstjänst i Korskyrkan. Men idag ska du få lyssna till det. Det här är en sång skriven om Korskyrkan. Jag tänker att det är så, för en av stroferna går att kyrkan du besöker ligger nära en park. Okej, inte många vet, men det här är en helig plats. Det här är helig mark. Och så står det, eller sjunger de, du tvekar mitt i steget. Tänker, är det här en plats för mig? Men du går ändå in i salen. Det är någonting där som drar i dig. Och jag tänker att det är Guds ande. Det är Gud själv som drar i oss. Drar oss till sig för att möta med det som är våra djupaste behov. För att ge liv och liv i överflöd. Så varsågoda, säger jag till oss alla. Nu ska vi få lyssna till en sång om helig mark.